Podplay.
Det här avsnittet av Sanny och Svensson är sponsrat av Amazon Prime Video. Om du lyssnar på den här podden så har du förstått att hockey är mer än bara tre perioder på is. Om man lever hockey, sover hockey och äter hockey så är man inte nöjd när slutsignalen ljuder. Man vill ha mer. Därför tror vi att du kommer gilla dokumentärserien All or Nothing på Amazon Prime Video, där William Nylanders Toronto Maple Leafs är ett av lagen som följs av Amazons kamerateam närmare än någonsin. Hos Amazon Prime Video hittar du även en massa andra sportdokumentärer om allt från NFL till den rykande färska Rooney för dig som gillar engelsk fotboll. Testa Amazon Prime Video gratis i en månad på primevideo.com. Nu, Sanny och Svensson.
Hallå på er, vi är tillbaka. Och ta med fan, ni är tillbaka också. Jag vet att det är den mest självklara dörren som att sparka in, men den dörrjäveln måste sparkas in. Så jäkla skönt att höra publik på läktaren igen.
Hur många svordomar fick du med där på introt, om man får säga så?
Ja, men ju mer man svär, desto mer kärlek visar man. Eller är det kanske, inte så? Men jag är så exalterad över att publiken är tillbaka. Vi pratade om det för ett gäng veckor sedan, att luften gick ju nästan ur när restriktionerna kom där i strax innan jul. Men vilken energi man har fått.
Ja, det har varit grymt. Det har varit riktigt grymt. Och nu på söndagskvällen innan vi spelade in här så fick vi se en riktigt bra match här mellan Skellefteå och Malmö, där man verkligen söks in av publikatmosfären också.
Ja, de är härliga. De fick bra tryck, annars har det varit lite svårt att locka publik till matcherna. Men jag hoppas att det kommer ticka på mer och mer publik. Men härligt att ni är tillbaka. Skönt att få sparka in den öppna dörren. Men avsnitt nummer 96. Skönt att vara igång igen. Och jag vet att Robin Olsen, han står och målar i Sala nu på morgonen och lyssnar en timme på Svensson. Men vad tänker du på med nummer 96?
Ja, nej, men Robin, som sagt, Kovac måste ju nämnas. Hur många gånger var det han sa det i den där intervjun? Var det 14 du räknat till, eller?
13 stycken. Som sagt i samband med Leksands matchen i torsdags.
Utöver Robin Kovac har vi ju Fabian Brunström, Pontus Andreasson, Rickard Hugg. Jäklar vad bra han är, Rickard Hugg. Lukas Wernblom, han ska för övrigt inte till Växjö som det ryktades om för ett par veckor sedan. Per Lundell hade 96an i Leksand. Vi har Bill Sweat som körde med den i HV71. Och sen vill jag avsluta med Emil Berglund, för det stör mig att han bär 96 i Djurgården, för det är ett rent ärvt nummer av Matt Lorito, och det stör mig.
Ja, sådär gillade inte du. Men David Pastrniak i Södertälje, Oskar Lindblom, Samme Andersson kanske det många tänker på i Tierp. Ja, också i Wings HC, Tolle Pettersson. Ja, men det var en rejäl jävla
backflip. Vilket jäkla namn, Tolle Pettersson alltså.
Ja, i Mörrum Gojs när det begav sig. Han var stark som en björn. Martin Ägget Videll, ja, det var en backbjässe och utvisningskung i Hammarö Chiefs. Och såklart nummer 96, Demolition Man, Thomas Holmström. Satt du vaken och såg Sverige-Finland på söndagsmorgonen?
Jo då, jag satt och kollade på den. Jag har faktiskt missat, jag ska erkänna att jag missade den första matchen, den som började 05:10. Jag valde att missa den för jag var inte jättesugen på att kliva upp 05:10 och kolla på en match. Men jag vet att du satt och kollade.
Ja. Jag satte klockan, min dotter fyllde år också på torsdag, så det är perfekt. Och så mellan första och andra periodpausen var det in i ugnen med lite croissanger där, och vi dukade ordning lite frukost på sängen, så att det passade perfekt. Men du, vilken jäkla bra match det var, Sverige mot Finland. Alltså det var en klassmatch rakt igenom.
Hur tänker du då?
Nej, men alltså intensitet. Jag tycker Sveriges två första perioder, de är lysande. Spelar man på det sättet kan man vinna OS-guld. Tycker man stänger ner, man jobbar, man spelar fysiskt, man är aggressiva. Liksom, det är en bra hockeymatch. Och Finland, de har ju mer skills, alltså de är skickligare lag, vilket det visar sig till slut av.
Vad är det som har hänt med Sverige i den här turneringen? För de har ju gått upp till 3-0-ledningar och 4-0-ledningar även mot Slovakien. Varför har det blivit så att de släpper in mål så sent i matcherna? Vad beror det på?
Alltså, det är lätt att säga att det är någon trend eller någonting så. Alltså, visst, mot Lettland var det, där tror jag kanske var lite lättja, för Sverige var mycket bättre än Lettland. Slovakien var ju egentligen, hela matchen var ju Slovakien kanske spelmässigt skapade mer chanser och så, men Sverige var effektiva och liksom gjorde jobbet, om man säger så. Sen var det powerplay alltså, som gjorde att Finland kom in i matchen. De gjorde både 1-3 och 2-3 i just powerplay. Och sen då blir det den här oron som liksom, oh shit, vi ska inte tappa igen, inte tappa igen. Och så spelar man för att inte släppa in mål. Och det är sällan bra.
Jag är faktiskt lite inne på att det kan vara nyttigt att möta Kanada så tidigt i slutspelet nu, att få dem direkt i kvarten istället för att få ett tyst lag där man verkligen förväntas ni ska vinna den här matchen.
Ja, absolut, jag håller med om det. För att, men grejen är att Sverige är bättre än Kanada. Jag har sett Kanada i den här turneringen. Jag tycker att Kanada har inget, liksom, det är inget sån här lag som man bara, wow, fy fan vilket bra lag. Absolut inte på något sätt.
Men de har ju en vinnarmentalitet.
Det är just det. De är vana på att spela på små rinkar och de har den här vinnarmentaliteten. Absolut. Men jag skulle vilja säga att det här svenska laget har den här krigarmentaliteten och kan jobba ner ett kanadensiskt lag, vrida och vända på deras något stabbiga backar skulle jag vilja säga. Så att, som man gjorde med Finland de två första perioden. Sen vill jag slå fast en sak. Att tappa 3-0, det är såklart aldrig bra. Men det är för fan inget fiasko. Det är inget, det här är det värsta jag varit med om. Katastrof.
Men vadå, har folk sagt det eller?
Ja, men så går ju snacket liksom. Att det här är ett kolossalt ras. Det här får inte hända. Jag menar, de gör 1 och 2 mål i powerplay. Sen är det igång. Jag menar, Finland är ett jäkligt bra lag. Jag hänger inte på det. Jag tycker det var, Sverige gjorde grymt, grymt bra 2 första perioden. Sen fick Finland allt med sig i form av liksom energi, i form av mål och så. Så att jag tycker att det är absolut inte... Jag höjer inte på ögonbrynen att Sverige förlorade. Det var synd att man inte kunde lyckas vinna matchen. Men spelar man som man gjorde där så kommer man ha chans att vinna mot Finland i en semifinal eller final om det blir så.
När vi sitter om en vecka och spelar in podden, tror du att Sverige är olympiska mästare då?
Jag ser det inte som osannolikt. Det kommer bli en ren 50-50 match i kvartsfinalen mot Kanada. Kanske aningen fördel för Sverige. Sen får man se vilka man får. Men jag ser det inte som osannolikt. Absolut inte.
Då kan jag i alla fall lova att då sitter jag där 05-10 om det blir final.
Ja, då är vi där. Då är vi tillsammans. Då kör vi live-podd. Nej, sånt håller inte vi på med. Du, förresten nu släpper vi landslaget. Your time to shine. Give me some news! Du, när du skickar ut frågan, herregud, det är silletider och det här är ju liksom, det är din prime time. Du kan ju sova med ett, du måste ju sova med ett öga öppet hela tiden. När vi skickar ut frågan, herregud, alla vill höra silly news. Bara sport. Stefan Nytt, Sydner, Niffe, Kalle J, PD, Fredde Nilsson, Birk Riegelman, Nils, Anders Brunnegård, Filip Sundberg, Jocke Hederstedt, Jimmy Johansson, Henrik Andersson, Stefan Jarl, Theodor Pettersson, läktarkoach, Theodor Wiberg, Filip Bergqvist, Digestive David och Håkan Andersson. Ja, det var bara några av er som ville ha silly news. Så vad har du att bjuda på, Svensson?
Ja, det är så jäkla svårt för att jag har bara gått här. Ska gå och vänta på den till podden. Men jag kunde faktiskt inte hålla mig när jag släppte ut att Timrå hade värvat den här ryssen från Torpedo Nizhny Novgorod. Så den satt jag och skrev i pausen mellan Skellefteå och Malmö och fick ut den. Och det var faktiskt lite tur för att Hockey News Alex Nilsson skrev till mig att han hade kommit halvvägs i sin text om det. Så att där hade man lite flytet på sin sida. Förlåt Alex.
Men det är alltså Syat Pagin, någonting med ett ryskt uttal, som han kapten i ett Torpedo, så en back som ska vara klar för Timrå då.
Han är klar för Timrå, ja, och det innebär att Timrå har 9 backar att tillgå, och det innebär att man inte behöver spela till exempel Oliver Boom, som inte har rosat marknaden riktigt här under SHL-säsongen.
Bra att Timrå kunde landa in en stabil back. Sen är det alltid lite lurigt, en rysk spelare som inte kan det svenska spelet och så. Sen vill jag bara göra ett finger upp, som du ser Svensson här. Ni små människor som hotar och skickar saker till Timrå som får gå ut på sin hemsida, dra åt hela med er. Det är lågt. Små människor håller på med så. Men du, ge mig något mer news, vad har du mer?
Ja, de söker fortfarande efter en forward och en målvakt, Timrå. Jag vet att de har gjort en förfrågan där på Henrik Lundberg, som har lite SHL-erfarenhet från bland annat Karlskrona och Brynäs. Han lämnar ju Västervik här, så jag tror att man nog kan tänka sig att in honom som en trea där. Man har ju Rajaniemi bakom Jakob Johansson också. Sen har inte Rajaniemi varit jättebra, men då har man i alla fall 3 målvakter om det skulle krisa. Man jagar en forward, eller jagar är väl kanske fel. Om de hittar någonting bra så kommer de ju vara där. Men det är laget som det faktiskt händer mest kring under de här sista veckan, får man säga. Ändå är Rögle, måste jag säga. Daniel Saar är på ingång. Fick tips från en väldigt bra person om att det ska vara klappat och klart. Oj. Har inte hunnit kolla det mer, så jag bara säger att jag fick det från en väldigt bra person innan vi gick in i inspelningen, att den ska vara helt klappad och klar. Helsingborgs Dagblad skrev ju att det var nära under söndagen, men jag fick i alla fall nu höra att det skulle vara klappat och klart på då att de hyr in honom med sådana avtal med Torpedo Nizhny Novgorod nästa säsong.
Det är det bästa. Det är bäst att de säljer ut allt de har. De kommer förmodligen sälja ut arenan snart också. Det är ju stort sett varenda spelare där har florerat på marknaden. Men sitter de nöjda där med tanke på att man valde att släppa Jelena till Djurgården?
Ja, men precis, det är ju det också, för att de var ju helt överens med den här lettländska OS-backen Jax, jag minns inte ens vad han hette i förnamn, i fredags då, och jag fick att det skulle vara klappat och klart. Jag vet inte om det var påskrivet eller någonting, men de var överens om att han skulle till Ängelholm efter OS. Fick dock in uppgifter på söndagen om att man har svängt aningen, för att man har faktiskt fått upp den tidigare Färjestadsbacken Wojtech Mozik på bordet. Sen vet inte jag vilken klass Mozik håller nu, men jag tycker ändå han bättrade på sig under tiden i Färjestad. Han var ganska tufft i början.
Ja, jo, men han var ju, sett till förväntningarna så var det ju en besvikelse. Han var ju värvad som en topp 2, topp 3 back. Men blir han värvad till Rögle som en sexa, en stabil sjätte back som då indirekt ersätter Lesund med sin tuffhet, ja, då är det okej liksom.
Men man får väl anta att den här Kemilainen som de kommer plocka här nu efter OS, eller han är ju redan presenterad, att han kommer gå in som någon form av etta, tvåa, trea backer, och sen så har man ju de stabila backarna man har. Ekestål är ju bra, man har Samuel Jonsson, Samuel Johannesson, McKernan, ja, har väl vacklat lite. De har ju ändå, jag tycker Tony Sundvall såg ganska okej ut här mot Timrå i veckan när han kom tillbaka. Så att de har ju ändå någon form av grundstabilitet på backsidan.
Ja, men det är väl intressant att se. Men Saar där skulle ju kunna vara liksom, det är ju en tungan på våget värvning. Det är den typen av värvningar som man, ja, som klubb eller vill få in spelare som gör skillnad. Och det gör ju Daniel Saar.
Var vill du placera honom när han kommer in i Rögle? Skulle du säga Ted Brithén och Bristedt eller?
Ja, men alltså Bristedt, Tambellini och Everberg har varit så förbenat bra. Ja, alltså då får han gå med Brithén och Bengtsson då kanske i en andra kedja. Men varför inte det? När Brithén fick göra ett par mål också där mot Timrå efter den här hans lång måltorka, kanske han kommer igång lite. Men jag vill inte ta bort den första kedjan som man har med Tambellini, Everberg och Bristedt, som har varit topp tre kedja i SHL den här säsongen.
Men du, Bristedt hade ju ganska hyggliga matcher mot Timrå. Han avgjorde första matchen med 1-0-målet och så hade han väl 5 poäng när de vann med 5-3 blev det slut, va?
Ja, exakt. Och det är väl också ett skönt besked för Bristedt. För många har väl kanske varit att, ja, men det är klart att det går bra för Bristedt den här säsongen. Han får ju spela med Everberg, han får ju spela med Tambellini. Nu var det så här att okej, de är borta, jag gör de här 6 poängen ändå. Så det var nog rätt skönt för honom.
Tänk om han tänkte så, de är borta, jag får gå in och göra 6 poäng.
Exakt. Ja, jag löser det här, det är lugnt. Liksom.
Han har ju faktiskt den auran att jag löser det här.
Ja, exakt. Men du, jag vill stanna upp lite vid Jelena där som du avslöjade skulle till Djurgården, vilket presenterades under lördagen. Det är ju en, jag skulle vilja säga, en spektakulär värvning på alla sätt. Jag hävdar ju att Jelena är en toppback i SHL. Han har inte spelat som en toppback den här säsongen. Sen vad det beror på, ingen aning. Jag vill inte säga att det var bara på grund av Moritz Seider som han var så bra i fjol. Redan innan Moritz Seider anslöt till Rögle hade Jelena gjort 8 poäng på 6 matcher. Och även när Seider var borta så spelade Jelena på en väldigt hög nivå. Så att Djurgården får in den tuffheten, den tryggheten i sitt försvar inför vad jag förmodar är ett stundande kval, det är ju en, ska vi säga, håll käften värvning nu när jag ändå är på svärhumör.
Och en direkt nödvändighet måste jag säga, för att jag tycker att det finns ett par backar i Djurgårdens lag som inte är på den nivån jag känner igen dem. Tycker inte Stefan Varg, Linus Arnesson är på den nivån som jag har en bild av dem från början i alla fall.
Nej, jag håller med. Ingen av dem spelar tillräckligt bra. Arnesson är ju, han är ju vilse på pannkakan många gånger i försvaret, och Varg har inte alls liksom... Varg var rätt bra i Örebro när det var ganska tydligt system. När det har varit lite hafsigt så i Djurgården har ju han fått stora problem, och hans svaghet har blivit blottade.
Ja, men verkligen. Men du, jag får gå tillbaka lite grann till Rögle också, för det blir intressant med Tyler Keller där också. Att han har ju kanske haft lite problem under säsongen, och kommer då Daniel Saar in så är det ju många som spekulerar. Kommer han försvinna nu? Vad kommer att hända? Men vad jag hör så vill Rögle ha det här djupet, den här bredden i laget, och att man, som det ser ut nu, och nu kan mycket hända de här sista timmarna, så är de inte beredda att släppa honom som det ser ut nu.
Men finns det intresse? Skulle det vara SHL-klubbar som är beredda att plocka upp honom, tror du?
Jag skulle snarare säga så här, att det är typ Modo. Så kan jag tänka mig att Kristoffer Malm, som är ändå sportchef i AIK och som har varit i Rögle, om han får ett gott ord av Chris så kan han säkert tänka sig. De har ändå varit på jakt efter den typen av forward sen de tappade den här jänkan ganska tidigt på säsongen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Men det var ju KG Stoppel som värvade, han är väl värvat, han har jobbat hårt, alltså KG Stoppel, sen han kom in som sportchef i Djurgården.
Ja, men det har han verkligen. Alltså han har ju verkligen gjort det där som fansen vill höra också, att det är liksom, det är åtgärder som, han visar ju handlingskraft, och det är ju det jag tror fansen har suktat efter när man har hamnat i det läget. Det handlar inte om att man ska, vi har en plan som vi jobbar efter och vi tror på den, utan man visar att man inte är nöjda där man ligger och visar den handlingskraften. Jag tror att sponsorer och fans verkligen har krävt det när han kom in.
Jag tycker också att han var i en intervju med Simon. Han utstrålade lugn. Han pratar om att det är vi som gör det tillsammans. Jag menar, när Djurgården ändå har fått efter restriktionerna, man har spelat ett par hemmamatcher, det har också varit bra drag på läktaren. Det var det ju inte strax innan restriktionerna trädde i kraft där. Då hade ju Djurgården liksom en väldigt nedgående trend publikmässigt. Det var ju knappt halvfullt på Hovet, och det var ju liksom inte ens närheten av drag, och det har det ju varit nu. Så att KG Stoppel har kommit in med ändå liksom ett lugn, pondus och ett förtroende mot sponsorer, som du är inne på, supportrar.
Och sen har han ju faktiskt dragit in Daniel Brodin och Marcus Krygger till nästa säsong också. Det får man inte glömma i all den här värvningshysterin som är för att lösa det här sjunkande skeppet redan nu.
Men om man kollar publikmässigt i Hockeysverige, Djurgården får ju mycket beröm när det är fullt på Hovet. Men finns det någon mäktigare låt än den klassiska Djurgårdslåten?
Så när man hör den låten, då är det gåshud liksom, oavsett i vilket läge man är där, om man jobbar eller vad man gör liksom. Alltså, det är bara så fantastiskt att höra den, och framförallt gillar jag ju det här när man stänger av musiken och låter publiken sjunga den.
Ja, det är så mäktigt. Jag har ju spelat när de haft järnkaminernas dag, både på Hovet och på Globen, när jag spelade med Timrå och med Färjestad. Alltså det är så här, man hör ingenting i båset, du vet. Och det som du säger, man åker runt med gåshud, alltså till och med på ryggen, i nacken, som ställer sig håret upp. Och sen ska man ställa upp en tekning och börja lira sen. Det är rätt coolt faktiskt.
Men är det inte så när man kommer som bortalag, känner man sig liten när man kommer dit?
Ja,
det är så. Det är inte det att man känner att man vill tysta ner dem, utan man känner sig liten när man känner sig, man,
ja, exakt, när det där drar igång. Jag fick den känslan, man nästan tittade upp så där. Sen är det klart, när man fått spela några byten då man är inne i det, men därför hävde att Djurgården har en situation, man kommer inte undvika kval, men tänk om man kan ta sig förbi då Timrå, förbi om det nu blir Timrå, och få hemmaplansfördelen. Timrå är dåliga på bortaplan, sämst i hela serien. Den ska man inte underskatta, vikten av att få en extra hemmamatch i det kvalet.
Men du hävdar alltså, även om du nu har knaprat in lite poäng på Malmö som är 12 under veckan, man har ju tagit en poäng mot Brynäs, två mot Luleå. Visserligen tycker jag att man har kastat bort det helt i onödan, framförallt mot Brynäs där man... Alltså
Luleå också, fan, ledde ju med tre mål där.
Ja, 4-1, det ska ju inte behöva ske i det läget. Alltså, jag menar då, du kastar bort tre möjliga poäng och tänker att de hade tagit full pott den här veckan, och sen har de två hemmamatcher mot Växjö och Linköping som kommer här. Alltså jag menar, då hade de kunnat sätta riktigt, riktigt ordentlig press.
Ja, absolut. De har ju skakat liv i det, men jag hävdar fortfarande liksom att första steget är att ta sig förbi ett lag och få hemmaplansfördel, det vore bra. Men tillbaka till silly season. Det är då nu your time to shine, som vi sa. Har du något mer då?
Ja, men du var ju i Gävle i lördags och såg Brynäs mot Växjö. Vad tyckte du om Henrik Tikkanen i mål där då?
Såg ju hur härlig ut och bra ut som helst. Det var ju rätt kul, för vi gick in och pratade med tränarna lite där med Sam Hallam och gänget där. Men var liksom Tikkanen, ja, han är lång i alla fall, sa de och skrattade liksom. Du vet, så här, liksom. De var ju glada att få tag i någon keeper, och han gjorde det jättebra. Släppte ett mål från Anton Rudin, men det var ju så här klassavslut, liksom prickade krysset första. Sen var ju han, jag menar, när Växjö spelar på det sättet så gör man ju målvaktens jobb jäkligt enkelt. På så sätt att man hade alltså på tre matcher släppt in 17 mål. Det är klart att när man har ett matchfri vecka, vad tror man att träna på då?
Ja, försvarsspel gissar jag efter den där sju målen.
Så att jag menar, det var ju ett tokstabilt Växjö som visade liksom en Växjö-klass. Man bara stängde ner efter första perioden, som inte var speciellt bra. De hade inte spelat på en vecka, de var lite rostiga. Så bara, man körde över Brynäs fullständigt. Fullständigt.
Ett litet sidospår där. Anton Rudin har ju ett väldigt bra skott när han kommer där som leftar på högerkanten. Jocke Lindström är väl den som är bäst i SHL i det läget. Men är Anton Rudin tvåa där, tycker du?
Tambellini skulle jag vilja ha som etta faktiskt. Jag tycker att han har klivit förbi Jocke Lindström där nu. Så Tambellini etta, sen Joakim Lindström där. Ja, men de två, Anton Rudin kanske är ytterligare några pinnhål bakom.
Jakob Nilsson såg rätt fin ut i det läget också när Lash stod på andra sidan.
Ja, hade han spelat nu, haft en hel säsong, så hade han gjort 20 plus mål definitivt.
Men Brynäs där, eller Växjö då, som tog in Henrik Tikkanen, de har ju varit på målvaktsjakt under en längre tid, och jag hörde faktiskt att man var på OS-målvakten Magnus Hellberg och ville ha honom då för resten av denna säsongen plus ett par år till, så att man har honom som en målvaktsetta de kommande säsongerna. Det hade ju varit en riktigt bra värvning.
Det var ju att spänna bågen högt i alla fall, för hade Hellberg, jag menar, satan så bra han har varit om matcherna stått i OS, och jag menar varit KL, jag inte över tid får jag inte säga, men under de åren han har varit där så har han ju varit väldigt bra.
Sent på lördagskvällen så lyckades jag faktiskt få loss en ganska bra nyhet där med att Mark Rivik kommer att återvända till Leksand redan den här säsongen och har då skrivit på ett kontrakt som sträcker sig denna säsongen plus 3. Mark Rivik har väl inte haft den bästa säsongen bakom sig, men vi minns ju hur fantastiskt, och nu fortsätter jag på svordomarna, jäkla bra han var förra säsongen i Leksand.
Ja, det är ju... Men han var ju bra året innan också, fast inte så bra. Fast han hade ju inte den draghjälpen där år ett han var i Leksand. Det hade han ju i fjol med Camper och Celarik. Och med tanke på vad man har i forwardsuppsättningen nu, eller vilket lag man har, så kommer man ju få det också. Så att, alltså, snacka om klassvärvning. Och jag älskar att den här typen av spelare kommer till SHL. Det är liksom de här, man ska lasta, man ska ösa, man ska liksom... Pengar, de ska... Pengar, förstår du? Det är de här spelarna man ska lägga. Det är de här som säljer biljetter.
Ja, men precis, för det blir ju lite intressant där, eller det blir lite debatt så i de sociala medierna, framförallt från motståndarsupportrar, så att det var många som skrev hur mycket pengar har Leksand och så vidare. För att jag hörde ju att det kommer att kosta dem någonstans mellan 12-15 miljoner för att lösa den här typen av värvning över 39 månader. Och om jag funderar på det, så är det ju inte så att det är ju inte, han kommer inte bli så bäst betalad genom tiderna för den saken. Han kommer ju bli betald som en riktig stjärna.
Ja, men alltså om man slår ut det då, det är väl mellan 300 och 340 000 i månaden, vilket är jättemycket pengar. Absolut, det är sjukt mycket pengar. Men det finns ju svenska spelare som har tjänat de pengarna tidigare. Och finns ju, jag menar, Lavac och Linka när de var i Växjö till exempel. Känner ni enormt
i Linköping menar du? I Linköping. Aj, Lavac var ju i Växjö. Han var ju i Växjö, ja.
Det var, han tjänade inte lika mycket pengar där då. Nej, men när de var i Linköping, förlåt mig, så tjänade de ju grova pengar. Men alltså, jag har svårt liksom, det är klart att motståndarsupportrar och sådär liksom, det finns ju en viss form av avundsjuka där. Men den typen av spelare, ska du ha en Rivik, så är de pengarna du får lägga, oavsett om man ska spela i Leksand, Malmö, HV eller ja, vad fan man ska spela någonstans. Det är det kostar.
Ja, men det är ju inte så att Jocke Lindström har gått runt och spelat gratis i Skellefteå i alla år, där han har levererat under ett helt decennium. Det är ju det man får lägga på den typen av spelare. Sen har man ju tur ibland och hittar en sån som Adam Tambellini i Hockeyallsvenskan som blir en riktig klassspelare. Men ju mer du förlänger det kontraktet, ju dyrare blir det. Och Tambellini är ju säkert uppe på de nivåerna alldeles strax också.
Precis, och jag tror att säkert Jocke Lindström har legat på de här nivåerna som Rivik kommer göra nu. Om du frågar vilken Skellefteå-supporter eller Skellefteå-sportchef eller tränare som helst genom åren, om de ångrar att de la pengar på Jocke Lindström, så tror jag du kommer få ett ganska tydligt och samstämmigt svar.
Ja, och det är inte bara det att Jocke Lindström, jag har varit inne på det tidigare, att han levererar för laget som han presterar själv, utan det är ju faktiskt att han gör andra bättre och sätter tonen i hela Skellefteå AIK också.
Ja, men Rivik lämnar ju Torpedo Nizhny Novgorodsk. Skickar de ut några mer spelare eller säljer de allt de har?
Alltså, de vill väl egentligen inte göra det, men nu är ju säsongen färdigspelad för dem. Och de är en av de klubbarna som faktiskt var närmast slutspel i KHL när de bestämde sig för att vi steker resten av grundserien och spelar med de lagen som är där nu. Men Kenny Agostino finns ju där också och tillgår. Och han vet ju att han finns ute på SHL-bordet. Men där pratar vi ju onekligen mycket pengar för honom. Där pratar vi minst 3 miljoner kronor för resten av säsongen.
För resten av den här säsongen?
Mm, och då är det ju, då framstår ju ändå Mark Rivik som en ganska prisvärd spelare, billig.
Ja, han spelar ju USA i OS då, och har ju gjort matcher i NHL, och fanns inte han tillgänglig på svenska marknaden tidigare inför säsongen innan han gick till KL då, men har gjort riktigt bra, och rapporterna säger att det här är en spelare som skulle kunna liksom vara en toppspelare, alltså en topp 3 forward i hela SHL.
Jo, men det kan han säkert göra. Det finns väl lite sådana spelare som alltid har cirkulerat i silly season-sammanhang i Sverige. Jag menar, Gragnani som är
TJ Hensick.
Gragnani har ju varit klar för HV71 säkert 5 gånger under silly season innan Djurgården tog honom förra säsongen. Så det var lite roligt då faktiskt, för när jag fick reda på att han skulle till Djurgården förra året, då var jag bara beredd att kasta det där tipset rakt av i papperskorgen. Det är bara någon som hittar på kring Gragnani. Nej, det stämmer ju inte. Men jag körde faktiskt ut ändå, så att det var ju bra.
Jag måste ändå in och tassa, som du säger, på Örebro. Jag vet att det tar emot lite, Johan, men de värvade i alla fall en lettisk landslagsman i Kristaps Sile, som spelar då OS nu för Lettland. Det får väl ändå ses som en ersättare, i alla fall numerärt, till backbjässen Rasmus Rissarna. Men har de något mer på gång?
Ja, de är ju ute efter en forward, och de har ju en ganska stor kassa att shoppa för, som jag förstår det. Och jag kan ju tänka mig att de pengarna kanske går ner lite på den här Kenny Agostino, så är säkert Örebro jättesugna på att plocka in honom. Nu har man faktiskt fått en bra träff på Nick Halloran, tycker jag har gjort det bra. Ja. Han levererar bra med poäng och riktig sniper.
Och Leo Karlsson, unge forwarden, går ju liksom från klarhet till klarhet, och ta med tusan. Poistinen gjorde mål. Han kan göra mål, det gode Poistinen.
Ja, verkligen. Jag blev förvånad när jag såg att han stod i protokollet. Men det är väl bra för honom. Alltså, får man igång honom, tveksamt om man får det. Men om man får det så har du ju i princip ett nyförvärv där ju.
Oskarshamn. Jag var ju nere i Oskarshamn och praoade i onsdags hos deras tränare Filander.
Hur var det då?
Ja, det var ju... Alltså, jag förstår varför Oskarshamn är så pass bra som man är. Jag ska förklara lite kort att vi ska göra en programserie eller en mer inslagsserie på Simor här framöver, där jag ska praktisera hos några SHL-klubbar och vara tränare. Och liksom, vad krävs för att vara en SHL-tränare i dagens hockey? Så första stoppet var i Oskarshamn i onsdag, så jag var en hel dag med Filander och gänget där. Och det var ju så imponerande på sättet man jobbar och hur proffsigt man sköter sin vardag. Och hur man som ledarteam jobbar tillsammans. Filander, Jakobs, Kärnqvist och Micke Sandberg. Alltså, wow säger jag. Alltså, så imponerad. Jätteimponerad av dem.
Hur bra koll har du på daglig verksamhet i alla klubbar? Fungerar det så här på de flesta ställen? Eller är Oskarshamn spetsmässiga på den här biten vad gäller hur man tränar och hur man för sig som ledare?
Det är det som ska bli intressant att se när jag åker till olika klubbar. Alla jobbar på det sättet man själv tror på. Och, alltså, ja, men Frölunda har hittat ett sätt att jobba under många års tid. Och, Oskarshamn har hittat det sättet på väldigt kort tid. Men det som är imponerande, tycker jag, det är att man jobbar så otroligt noggrant med detaljer. Och jag känner som spelare att det kan bli väldigt lätt att slå bort sig de här detaljerna. Man tar bort video idag. Man liksom, det blir för mycket nötande, tjatande. Men när jag såg hur spelarna tog emot den här informationen och fick, och på detaljerna man jobbade på träningen, så vart jag så här... Fy fasiken. Efter träningen då åker spelare fram till Kärnqvist och jobbar liksom på eget bevåg, och de åker fram då, det var Filip Samuelsson, det var Robin Norell och Pile då som åkte fram till Jakobs då, backtränaren, och jobbade på lite på eget initiativ på olika saker och liksom åkte runt. Jag menar, när två de mest rutinerade backarna, Cooper var inte med, han var på OS, men när de åker fram till Jakobs och vill jobba ytterligare lite extra efter träningen, då vet man att det finns en ömsesidig respekt mellan varandra.
Och det är ingenting man gör bara för att man visar upp när tv-kamerorna finns där som spelare, att man vill visa sig extra noga då, eller?
Nej, ja, nej, men det här är så här jobbar de ju i vardagen hela tiden, utan det här var ju bara ett nedslag i deras vardag. Och jag frågade runt massa spelare, vilket var väldigt roligt, för jag åkte runt och frågade under isträningen, och när de körde skills då i 20 minuter innan själva isträningen då, så frågade jag, men Salle då, Salomonsson, och han var jätteimponerad, och så här jobbar vi varje dag, och det blev en del av vardagen. Och frågade Dale Weiss också, och han var så här, it's so good, man. It's so good. Oh, it's so professional. Ungefär sådär. Att the guys here are awesome. Liksom, det var ju väldigt, kände jag, en kärleksförklaring till honom. Och dagen eller två dagar efter så avslöjade du att han fick sparken.
Ja, för du ifrågasatte den för mig där när jag sa, nej. För jag hintade till dig 5 minuter innan du, Dale Weiss, har fått lämna Oskarshamn. Du bara,
nej, jag trodde
kan inte tänka mig.
Nej, för nu ska vi också säga att jag var ju en fluga på väggen där. Det är klart att de inte berättar vad de i Oskarshamn, hur de tänker kring spelare inför deadline. Så är det ju såklart inte. Men jag fick ju inte uppfattning om att Dale Weiss skulle vara ute på marknaden eller bli bortskickad. Och jag såg ju inte att han skulle liksom vara... Det var ju ändå en bitterhet i hans tweets som han drog ut, huruvida det hade skötts i Oskarshamn och alltså, det här året tack vare lagkompisen så orkar spela så länge. Jag fick personligen inte den uppfattningen att han hade den bilden av Oskarshamn när jag ställde frågan till honom hur han trivdes och hur det hade varit här i Oskarshamn.
Jag sa att fansen skrev att man tog för givet att de hade en ersättare på gång när Weiss försvann, och jag vet att man jobbar på att hitta en forward in i truppen. När vi pratade med Thomas Fröberg för någon 2 veckor sedan kanske, då sa han att då vill han ju helst ha in en spelare som han kan få in över kommande säsong också. Han vill inte bara ta in något panikartat här och nu. Men jag fick lite indikationer här under helgen på att man faktiskt troligen kommer att hitta en forward här. Så det verkar som att man har någon form av skarpt läge där att kunna signa upp någonting. Jag hoppas att kunna presentera någonting här, för att ha någonting att skriva om på måndag och tisdag också.
Ja, men du har levererat bra den här veckan ändå, så att du har gjort skäl för din lön. Men Skellefteå i söndags, de är för jävla duktiga ändå, Skellefteå, på de här kontraktsförlängningarna eller sociala medier de sköter det. Nu presenterar de Gustav Lindvall inför matchen mot Malmö.
Ja, Gustav Lindvall. Det sades att KHL-kontraktet var klart. Gustav Lindvall förlänger med 4 nya år i Skellefteå AIK. Och som jag fått höra, det är ett kontrakt utan KHL-klausul. Så Gustav Lindvall kommer att bli klar i Skellefteå AIK-tröjan de kommande 4 säsongerna.
Ja, men det var ju bra att du berömde mig och kliade mig lite på ryggen nu när det här med Lindvall kom på tal. För det var ju bara någon månad sen som vi var ute med uppgifter på att han var faktiskt till och med överens med en KHL-klubb inför nästa säsong. Han hade 2 konkreta, riktigt skarpa bud på bordet som han verkligen, det såg ut som att han skulle ta ett av dem. Och uppenbarligen blev det ju inte så, utan nu har han ju skrivit på för 4 år som gäller det utan klausuler. Det är väl bara om en NHL-klubb hör av sig och vill ha honom.
Och det han indikerar ju själv efter matchen, han fick frågan, att det var ett familjebeslut, att det hade ju marinerats i familjen och det var det som landade i. Och det är liksom, det är så väldigt starkt att Skellefteå kommer ha de närmsta 4 åren, så kommer man veta att man har en av seriens bästa målvakter. Och så förlängde man också med Christer Holm, och det ska vi inte underskatta det, för att kolla målvakterna som Skellefteå jobbar med under väldigt lång tid. Många har ju blivit väldigt bra i Skellefteå under hans ledning. Och Christer Holm, det har jag varit inne på tidigare, det är ju ingen sån här som är ute på sociala medier och liksom sträcker på sig och tittar på mig, målvaktstränaren tittar på mig, utan han gör ju jobbet i det tysta och låter målvakterna tala.
Han har väl haft sin tid i rampljuset. Var det som statist i någon serie, eller vad var det han var med i yngre dagar?
Det visste jag inte.
Nej, men de visade det när de mötte, jag tror det var Oskarshamn, så visade de något klipp där Christer Holm hade varit statist någonstans. Det var säkert 20-25 år sedan eller någonting som han hade varit statist. Och där hade han väl sin tid i rampljuset.
Ja, det där ska googlas efter inspelning, definitivt. Men det är inte bara i SHL, det är febril jakt på spelare. Det är väl även i hockeyallsvenskan. Hur ser det ut där?
Ja, HV är ju såklart på jakt, höll jag på att säga. Men de har ju faktiskt en bra trupp. Och jag tycker HV, nu har de faktiskt fixat den där seriesegern. Det har varit lite kritiskt mot dem. De har tappat lite poängtempo. Men de andra lagen tappar för mycket poäng. Och HV tar ju ändå sina 3 år med jämn takt. Och man slår tillbaka Karlskoga med 4-0 i lördags, ja, också.
Och ett powerplay har man fått igång. Miles Powell har kommit in och, jag menar, levererat. Ja, men alltså, det jag ser ju ingen sån här jätteakut anledning att man ska värva, förutsatt att man inte får några jättenegativa indikationer på att en sån som Ullström blir borta under längre tid. Då. Men det kan ju ändå, nu får den här truppen sätta sig. Den är tillräckligt bra för att ta steget upp.
Ja, alltså det tycker jag också, men jag vet att Johan Hult är väldigt aktiv och han söker efter både backar och forwards. Han har ju fått nej av Matt Freitin som spelar i Norsbari Sultan eller vad de heter där, okay, i Kazakstan.
Skulle han kunna vara på en Agostino-värvning?
Ja, absolut. Det skulle han. Han bangar inte en sekund på det.
Tror du han har den plånboken?
Ja. Alltså han har plånboken. Det har han definitivt. Jag hörde ju faktiskt här under helgen att HV också hade varit på Pontus Åberg när han gick till Timrå. Att de verkligen ville värva honom då.
Okej. Ja, då har man ju en bra plånbok. Och jag menar, det kan ju också vara så. En del spelare kanske så här, för mitt CV är det ju inte bra kanske att gå till Hockeyallsvenskan. Men för Agustin har ju varit så pass bra i KL. Så att hans CV inom situationstecken smutsas ju inte ner av ett år eller av några månader i liksom en andra division i Hockeyallsvenskan.
Men tänker man inte så som spelare att det kommer ju alltid stå Hockeyallsvenskan en säsong mitt i karriären kanske på min Elite Prospects-profil?
Ja, jag vet inte. Ja, men han har ju säkert ett bud från KL på 2-3 år, liksom bra cash så att nästa år. Så att, ja, i hans fall tror jag det kanske inte är så viktigt.
Nej, men HV i alla fall, de vill ju ha både Rihar Marenis från Hästen och Colby Sisson, så det vill ju flera andra klubbar också ha. Jag har hört att de har varit på någon lettländsk OS-back också, så att de sitter ju där och är på och tassar på samma spelare som SHL-klubbarna också gör. Så att jag blir inte förvånad om HV71 har presenterat någonting innan 23:59 på tisdag.
Vita hästen, eller hästen, har ju, de ligger ju allra högsta grad nere i skiten, så de kan ju inte sälja spelare. Men tänk om de hade tagit 3-4 vinster till. De hade kunnat casha in riktigt mycket pengar på Marenis där och Sissons, eftersom det är flera klubbar, har du indikerat, som är intresserade av dem.
Ja, ja, alltså jag tror säkert att de hade, ja, säkert kunnat casha in en miljon på båda två om man hade dragit det riktigt långt och låtit klubbar buda mot varandra. Men det är väl smart av hästen att inte göra det, med tanke på hur illa man ändå ligger till.
Men du pratade ju tidigare om att Modo var intresserad av dem. Vad har Modo i kikan efter för att ersätta Modigs som drog till Linköping?
Ja, de har ju på Adam Bodecki från Djup. De har ju velat ha en rejta forward som kan spela ganska högt upp i laget. Bodecki hade väl kunnat spela högt upp i ett lag i Hockeyallsvenskan, får man ju ändå utgå från.
Absolut.
Och sen har man ju gjort lite försök på lite SHL-klubbar med spelare som kanske är lite överblivna och sådär. Men jag har nog lite... Nej, men jag håller nog lite grann på det, för att jag vill inte väcka för mycket här. Det finns ju trots allt andra som skriver om hockeynyheter förutom jag i detta landet. Så att jag kan väl få återkomma där, men jag vet att de i alla fall jobbar på det. Jag är i princip 99% säker på att det kommer landa någon form av bra forward innan 23.59 på tisdag.
Men Västerås då, som har ju ändå gjort en rätt tydlig satsning. De plockade in en ryss under söndagen, som du skrev om.
Nu, jag kan inte uttala honom.
Nej. Det är du som uttalar honom.
Okej, okay, vi kan ge det ett försök då. Sviatoslav Grebenchinkov.
Du tänker på han, ja. Just det.
Ja, just det. Han, ja. Men han ska i alla fall vara klar. Och utöver det så skrev ju initierade VIK-supportern Mikael Norén, som driver VIK Fancentral. Han skrev att de hade en ryss till på gång, och han heter Alexander Charov. Det var lite lättare att uttala. Båda två är från Amur Chabarovsk, heter de.
Chabarovsk, ja, exakt. Någonting sånt där. Men vad det här då? Alltså, nu är det inte Torpedo, det är inte den kanske toppspelarna på det sättet. Men vad får man pröjsa för den här typen av spel? Har du ens en susning mellan tummen och pekfingret?
Ja, men de här spelarna, det är ju inte samma nivå som Augustin och de här, utan här pratar vi ju, jag ska inte säga mer humana priser, men det är ju ändå $30,000 nett per spelare för resten av säsongen, så det är ju inte jättebilligt ändå. Det kostar ju ändå Patrik Zetterberg, om han ska slänga upp 300,000 kronor netto, så är det ju i runda slänga 500,000 per spelare.
Ja, det är ju fan, alltså jag älskar, jag vet nu, förlåt, det är våran podd så här, men vilken jävla timme vi sitter och bara surrar transfer. Så allt som du säger nu, jag har inte koll på de här grejerna, så det är, jag bara sitter och njuter. Det är väldigt härligt att få lite silly news här.
Men ja, men vi får se om han landar.
Fortsätt.
Ja, men ska jag ösa på lite till då? Södertälje är ute på jakt också. De har gått bet på någon riktigt bra spelare här under helgen. Man fortsätter att söka aktivt. Greg Swires lämnade ju klubben på grund av familjeskäl / inte tillräckligt bra.
Så men där är det sån här Kirby Reichel familjeskäl, eller är det ett familjeskäl?
Nej, men alltså jag tror att det är ett familjeskäl också. Och jag tror att det också spelar in till att Squires inte har spelat så himla bra heller för Södertälje. Okay. Utan jag tror att familjen har velat ha hem honom. Så att frun och barnen har inte varit här, helt enkelt.
Södertälje mötte ju faktiskt AIK i helgen, eller som var. Komchenko han står ju kolossalt mycket. Han är bra, ryssen. Han är ju jättebra. Skulle säkert kunna vara SHL attraktiv för nästa säsong. Men det har ju ryktats lite om Niklas Lundström tidigare, vet jag. Tidigare Linköpingskeepern, är han aktuell?
Ja, men exakt. Intressant att komma in där på Lundström också, för att jag förstår det.
Det har ändå varit snack om det. Att han har ändå, jag vet att han har tränat med Robin Blidstrand med hockeygym, med AIK och så.
Nej, men precis. Och vad jag förstår så kommer han att ansluta till AIK på måndag. Det är inte säkert att han kommer att spela, men att han i alla fall kommer att skrivas över till AIK nu. Det blir säkert en sån dubbelregistrering med Linköping. Han tillhör Linköping fortfarande. Det har väl varit lite privata problem också för Niklas Lundström som jag inte behöver gå in på. Men som kanske har rätt upp sig till viss del nu som gör att han kanske vill leva upp hockeyn igen och prioritera den lite grann mer. Och då kan det väl vara en bra start att komma till Hockeyallsvenskan och AIK och kanske få den tryggheten där under Heino.
Men är han inte en väldigt bra hockeyallsvensk målvakt? Det var ju inte hans fel att situationen blev som den blev i Linköping. Att han fick stå så väldigt mycket mer än som var tänkt. Han skulle ju stå 10 matcher bakom Jonas Monstret Gustafsson. Sen fick han ju stå alldeles för mycket och få en roll som var svår att hantera.
Ja, men verkligen. Alltså, han var ju jättebra där i Vita Hästen den säsongen innan han gick till Linköping. Så att det är ju helt rätt att det är en superbra målvakt i Hockeyallsvenskan i sina bästa stunder, men jag tror att han rent mentalt och fysiskt säkert är en bra bit ifrån det nu, men vi vet ju att det finns en jättekapacitet. Och Niklas Lundström, ska man ju säga det, att han var väl med målvakt 2014 eller 13, va?
Ja, han var precis. Det var väl i den turneringen i OFA eller någonting, va, som han var första keeper.
Ja, men precis. Och så där finns ju onekligen kapacitet, och jag menar, vad är man då? Är man 93 och då har man ju ändå 5, 6, 7 år kvar som målvakt att spela om man är i den åldern. Så jag tror säkert att han vill skaka liv i sin hockeykarriär. Men det är en intressant grej där kring Södertälje AIK. Jag hamnade faktiskt på en flygkärra mellan Stockholm och Östersund, och vet du vem som var flygvärdinna på den kärran? Nej, det vet du förstås. Nej. Inte. Det var faktiskt Jakob Dahlströms mamma. Så jaha. Hon kände igen mig och så frågade hon mig hela tiden, för så att jag satt och pillade på mobilen, eftersom jag har sån här Eurobonus-medlemskap så har jag tillgång till wifi på planet. Så hon gick och frågade mig hela tiden, hur går det i matchen? Stod 1-1 när vi gick på planet. Och jag tyckte det var så jäkla härligt när jag kunde meddela ändå att Södertälje hade gjort 2-1 och Dahlström hade assist på målet.
Härligt. Ja, det var väl det i numrerat underläge, var det inte det? Det målet också.
Det är möjligt, jag såg det bara på min flashscore.
Men var hon så trevlig så att i hockeybilagan nästa år så kan du flytta upp Jakob Dahlström till 4 getingar, eller?
Kanske, men då får jag faktiskt ha en gratis macka på planet också.
Ja,
nästa gång jag kommer henne.
Ja, det var en redig silly season genomgång nu i de sista timmarna. Det stänger ju tisdag 23:59, och det lär väl hända lite mer, så håll koll på Expressen, sportexpressen.se, där brukar det dyka upp grejer. Men nu, vi pratar lite mer specifikt kring det som är här och nu, kring lagen. Det är ju ett härligt race, får man ändå säga, i både Hockeyallsvenskan, men om vi tittar på SHL. Topp 3 känns ju ganska givet att det kommer vara Skellefteå, Rögle, Luleå i någon form av ordning. Därefter är det ju det kommer bli ett slagfält in på topp 6.
Ja, men det kommer det, och det som vi kan konstatera är ju att det kommer vara bra lag som slutar alltså så lågt ner som 9:e plats, va?
Så är det.
Oskarshamn kanske vi kan räkna med, det är ju lätt att bara skicka ner dem där, men de kommer säkert hålla på att jävla sig hela vägen in i mål.
Ja, men alltså de är i allra högsta grad med om topp 6. Vi säger att det är Frölunda, Färjestad, Örebro, Leksand, Oskarshamn och Växjö. 3 av de lagen kommer sluta utanför topp 6. Slutar du utanför topp 6, jag skulle vilja säga att chansen att du vinner SM-guld, den är ju låga. Alltså det är knappt procent, alltså. Det är ju...
Nej, men alltså senast ett lag utanför topp 5 vann SM-guld var ju när HV vann 1995. Så att det, och då var det ju inte ens 7 matcher i slutspelet.
Nej, alltså det är ju liksom, och som systemet är nu, där det är ju liksom, du går från en åttondelsfinal så har du mer eller mindre 1 eller 2 dagar ledigt beroende på om du går till 2 eller 3 matcher. Och så är du direkt på en kvartsfinal mot ett utvilat topplag. Så att det är ju kört. Så du måste in på topp 6, vilket hamnar då alltså inne på att Frölunda, Färjestad, Örebro, Leksand, Oskarshamn och Växjö. Alltså, det är rätt bra. Ett av dem kommer inte gå till kvartsfinal till att börja med.
Nej, men precis. Och för en vecka sedan så var du väl inne på att du i princip kunde steka Växjö där. Står du fast vid det? För du har ju möjlighet att vända kappan efter vinden, ja, i den här podden i alla fall.
Nej, men, alltså, du var ju inne på att de har ställt en konkret förfrågan till Magnus Hellberg. Jag menar, pratar vi att de är ute och spänner bågen efter en sån keeper och ska försöka landa in då en målvakt och få in det här under eller innan OS eller precis efter OS, beroende på vilken målvakt man hittar. klart som tusan att de kommer med i racet om topp 6 då. Men om man inte gör det, om man inte får in en målvakt, då räknar jag bort Växjö på topp 6. Trots att man gjorde en jättefin match i lördags mot Brynäs.
Men kan du slå fast vilka tre det blir som vi säger går till topp 6? Så behöver vi inte prata om de som inte går dit då.
Nej, men alltså, Leksand kommer gå dit. Frölunda kommer gå dit. Jag tror att Färjestad nu, när man har värvat Theodor Lennström också, kommer gå dit. Där har
det kunde man väl ge
då.
Sig fan på att du skulle hålla Örebro utanför.
Men jag tror du skulle säga att jag håller på Färjestad.
Ja, men det var direkt du sa det själv. Nej, men du tycker inte Örebro har den spetsen och bredden, eller vad tänker du?
Nej, det tycker jag inte de har. De har ju ett system, men de är lite för trubbiga, tycker jag, Örebro, för att ta sig in på topp 6. Men du då, vad sätter du för lag bakom då Luleå, Rögle och Skellefteå?
Ja, men det är väl Färjestad jag tvekar lite på då. Nu har de ju fått in Theodor Lennström och man är ju ett väldigt bra lag och man har ju fått igång Dominik Furch i målet på ett helt annat sätt, så jag vill ju ha in dem där. Jag imponerades av Frölunda lite när de spelade i Malmö i fredags. En sån som Niklas Rubin kom ju upp fantastiskt bra. Jag menar, Niklas Rubin spelar ju faktiskt för sin framtid nu, så som de matcherna han spelar här nu medan Matt Tompkins är borta. Då är det ju, alltså jag menar, Niklas Rubin har ju inget jobb nästa säsong, i alla fall inte vad jag vet. Och jag tyckte han gjorde ett grymt intryck nere i Malmö.
Ja, men alltså, tänk vilken resa han ändå har gjort med Frölunda. Var jättebra i fjol och inledningen av säsongen, fick testa på landslaget. Sen när det gick lite troll i Frölundas spel, då hamnade han lite snett på det. Och sen var Tompkins förbenat bra under första halvan av den här säsongen. Så att det är tufft, men då är han ju, som du säger, måste ju spela bra de här fighterna.
Nu kommer jag ifrån det du frågar om, men Leksand tycker jag är givna, framförallt när man får en Rivik i truppen. Och jag tycker också att Frölunda kommer att vara där. De har ju haft sin svacka lite. Nu kommer ju Spacek och Länk in i laget här efter OS, och man får tillbaka Folin och man får tillbaka Max Friberg. Man får ett bra djup i laget, man får spetskompetens och en bra situation på målvaktssidan. Och sen är ju Joel Lundqvist förbannat bra också. Alltså Joel, han gjorde sin 1000:e match i Malmö i fredags. Alltså jag tycker att han är så jäkla bra, Joel, alltså. Det går ju inte fort när han spelar.
Nej.
Han är så rätt placerad. Han är ju stenhård i kroppen. Alltså han delar ut offensiva tacklingar på, alltså jag menar, Lars Bryggman är en sån spelare i Malmö som ska vara en av de tuffare spelarna. Alltså, menar, han gjorde ju en bowlingkägla av Lars Bryggman på en offensiv tackling.
Jag tycker det bästa betyget man kan ge en spelare, det är när Malmö då liksom värvar Fredrik Händemark, även om inte han har varit lika bra Händemark. Men då vill man ha en Joel Lundqvist-typ, förstår du? Färjestad pratar om att Linus Johansson, ja men det ska vara vår Joel Lundqvist, säger man i Karlstad och Färjestad till exempel. Alltså det är liksom Växjö de pratar, men nej, de kanske inte gör det riktigt just Växjö. Men många lag pratar om att de vill ha in den här Joel Lundqvist i laget. Det tycker jag är det bästa betyget man kan ge en spelare.
Men eftersom du sa att Färjestad hamnar där, så säger jag att Örebro hamnar där och inte Färjestad. Så skiljer vi oss i alla fall lite. Så 50-50 mellan Örebro och Färjestad, men jag svänger åt Örebro-hållet och tror att de får in någon sån riktig bomb här under de sista dagarna som spetsar till laget.
Ja, då är det Agostino som ska till Örebro alltså. Då blir det andra bullar. Men du var inne på det. Det är nästan så att topp 4 är ett krav för att kunna vinna guld också. Så att jag menar, även om du kommer in topp 6, det är rätt viktigt att komma in topp 4 också. Med tanke på alltså Skellefteå, slagstyrkan i Rögle som de kommer få om de landar in då. Sar till exempel också. Luleå. Ja, det kommer bli en häftig hockeyvår.
Ja, men alltså det som blir det jobbiga för de som kommer till exempel sexa i serien är att de kanske får möta Luleå i en kvartsfinal, och skulle de då råka slå ut Luleå så får de möta Skellefteå i en semifinal, och skulle de råka slå ut dem så får de möta Rögle i en final. Alltså du får ju så jobbiga motstånd hela vägen fram, och det är ju det som tar knäcken på de lagen, tror jag.
Ja, det är toppen, är ju såklart hett. Och sen blir det ju också ångestmatcherna. Jag var ju i Gävle i lördags och folk pratar fortfarande faktiskt om de matcherna mot HV71 i fjol. Och ingen pratar med glädje. Vilka matcher vi vann, vi klarade. Utan det är bara så här, alltså vilken ångest. Det, bara man nämner den matchen, det är bara en lättnad ångest som finns kring de matcherna. Så det är också en dignitet nu som, jag menar, Ingen vill ens ha den här matchen. Det var inte ens roligt att titta. Det var inte ens, för mitt fall, ens roligt att jobba med. Och det kommer bli ett sånt läge när det är Djurgården, Malmö eller Timrå som kommer. Det är de tre lagen det står emellan. Timrå spelade dubbelmöte mot Rögle. Jag tycker ändå att Timrå borde, de var värda tre poäng i framförallt då tisdagsmatchen. Måndagsmatchen som den utvecklade sig, så hade man faktiskt kunnat tagit poäng även om man var totalt utspelad i två perioder.
Vad var det i den matchen Robin Hansel hade ett helt vidöppet mål, eller?
Korrekt. Herregud.
Din över för Sajak som inte skjuter, men vilket läge han har! Han har ju upp en kasse, Robin Hansel, och bränner! Han bränner det läget!
I det läget som Timrå befinner sig och vad Robin Hansel är värvad för, då måste han göra mål där.
Ja, det är korrekt. Det är korrekt. Och det är ju liksom, det är det som är skillnaden. Eller, det är mycket som är skillnaden. Men säger vi tisdagsmatchen. Bara Rögle, de hade ju, Timrå var mycket bättre. Men Rögle var så dödligt effektiva. Det studsade på någon rygg och Leon Bristedt var överallt och lekte hockey. Och så vinner de den matchen. Även om Timrå var det klart bättre laget.
Men alltså, så har du ändå sett ut för Rögle här under säsongen. De går in i perioden, gick de väl in i den tredje perioden där på tisdagsmatchen med 2-2 läge, och så går de ändå och kommer ur den med 3 poäng. Det är ju 15, 16, 17 matcher under säsongen, så de har gått in i en tredje period med ett underläge eller ett oavgjort och komma ut med någonting bättre, och det säger ju så mycket ändå.
Och det är så, blir mentalt, det blir ju omvända från Tre Kronor som har haft då, som vi var inne på tidigare, att liksom att när man leder matcher och så, och nej, nu kommer de igen, nu är det mycket liksom mindre data, det är bara tre matcher. Men Rögle har ju dem, när de går in i tredje perioden så känner de att okej, okay, det här kan vi ta. Och nu när publiken kommer komma tillbaka, nu är det väl snart att de öppnar upp den där sektionen högst upp också, det kommer ju bli... Jag längtar faktiskt att få åka ner dit när det är publik på riktigt och öppnar upp den sektionen uppe där. Det kommer ju bli våldsamt härligt drag.
Men ska du inte se till så att du flörtar lite med din chef redan nu, så du får höra och
Lars Lindberg. Lars Lindberg, tänker min chef. Det är, han flörtade med. Då får jag helt plötsligt jobba med hockeyallsvenskan.
Ja. Men annars har jag hört att Lars och du inte kommer så bra överens på fredagar.
Nej, vad tänkte du på?
Kan ju vara att det går ett sms med lite, att du bara nämner några random städer så du sätter lite griller i huvudet på honom när han inte kan se På spåret.
Ja, Lars är ju en sann fantast av På spåret. Så på fredagen när ni ser att Lars jobbar, tagga gärna in honom på Twitter och skriv resemålen där. Det uppskattar han faktiskt väldigt mycket. Han tycker det är roligt när jag
gör det. Ja, det uppskattar han säkert jättemycket. Nej du, fy tusan. Men du, där i bottenstriden. Jag reflekterade över en grej när Thomas Kolla valde att plocka ut målvakten mot Skellefteå. Man ligger under med 6-3, det är 2 minuter kvar. Målskillnad kan ju visa sig vara enormt viktigt i bottenstriden. Det är inte rimligt att man ska göra 3 mål på Skellefteå på 2 minuter. Tycker du ändå det är rätt att man plockar ut målvakten där, för i det läget man befinner sig? Man har målskillnaden på sin sida just nu, men det kan ju ändå springa iväg med lite mål.
Ja, alltså, jag tycker att det är helt rätt att försöka gå efter det. Men man hade ju ändå, man var ju underläge och lyckades liksom, 3-4 gjorde man ju där. Så att, jag tycker ändå att i det läget var det rätt. Sen ska man inte behöva sätta sig i en situation där det ska bli målskillnad som skiljer, utan man ska ju kunna ta tillräckligt med poäng. Men jag håller inte med det. Jag tycker det är helt rätt att satsa och plocka ut målvakten och försöka. Hade man gjort 6-5 där och fått hugg så det,
men det
stod
ju inte, alltså jag menar, det stod 6-3, det stod inte 6-4.
Nej, absolut, nej.
Nej, jag håller inte med dig där, men vi behöver inte vara överens.
Ja, härligt med silly och hockeysnack, men podden avslutas inte utan en tävling. Annars blir Lotta förbannad på, så det är klart vi ska ha en tävling. Och du får välja mellan årtal, spelare slash hockeyperson eller klubb.
Ja, men då väljer jag årtal, för den tror jag att jag är bra på.
Årtal. Okej, är du redo?
Yes, vi kör.
På 5 poäng. Philips brorsa och Anders son är född det här årtalet, och Sunes jul var julkalendern.
Vems brorsa sa du? Philips brorsa?
Philips brorsa och Anders son är född det här årtalet.
Oj. Och Sunes jul, sa du. Mm.
Mm.
Alltså jag har ju någon hummer, jag har inte en aning om det här med brussan och pappan och sonen och det här du snackar om. Men Sunes jul är väl... Nej, men jag vågar inte riktigt chansa, så kör fyran.
På 4 poäng. Challe Berglund tar sitt 3:e SM-guld i karriären och Simon Bertilsson föds.
Ja, men då har jag årtalet här då. Då skriver jag ner här.
Vi har fått ett svar på 4 poäng. Vi fortsätter på 3 poäng. Carola med Fångad av en stormvind vinner både Melodifestivalen och Eurovision Song Contest.
Ja, det gjorde hon i Rom för övrigt.
I Rom?
Ja, i Rom vann hon Melodifestivalen.
Du känner dig ännu mer trygg på ditt svar?
Nästan lite för självgod just nu faktiskt.
På 2 poäng. Philips brorsa och Andersson är kapten i Tre Kronor nu. Och var ju som sagt född det här året.
Mm.
På 1 poäng. Ja, du Svensson som är född 84 fyllde 7 det här året.
Jag började skolan det här året, ja. Det är 1991 vi pratar om då. Och det tog jag väl på Challe Berglund. Han tog väl, de vann väl 3 år i rad där, Djurgården, va? 89, ja. 90, 91 eller?
Korrekt. Du tog det mer på det än att Simon Bertilsson var född det året.
Ja, men det hjälpte mig det också, att Bertilsson var född då. Men jag var säker på att de hade 3 på raken där. Och sen spelade de ju faktiskt SM-final. Det var ju första gången Malmö stad faktiskt fick vinna guld i hockey 92 där. Då bröt man ju då Djurgårdens svit.
Snacka om maktfaktor Djurgården var på den tiden. Det var en stomme som hette duga.
Och visst var de på väg att bli lite maktfaktor där i början av 00-talet också. Man vann ju 00 och 01. Men sen så fick ju Färjestad ett sånt helt sinnessjukt år där 2002.
Ja, när arenan byggdes där. Jag bor ju i Karlstad. Många pratar om det året. Det var ju ett hysteriskt bra lag som gick igenom stort sett rent hela grundserien och slutspelet. Det var överlägsna var de.
Ja, men det kändes okej, men 4 poäng. Det var väl det du fick förra veckan också?
Jajamensan. Vi kanske är lite för snälla mot varandra, vet inte riktigt. Men bra jobbat där med, jag vet att du är vass på årtal, men 1991, det var bra fixat av det.
Ja, men vi hörs väl i veckan, och som Sanni sa, får de senaste nyheterna här kring Silly Season. Det är bara till att följa med i våra sociala kanaler och ladda hem Sportexpressens app eller gå in på er dator på sportexpressen.se, så ska vi försöka leverera här under de sista timmarna innan tisdag 23:59. Och vi hörs nästa vecka igen. Ha det bra!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.